Hej och välkomna till avsnitt 1195 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer ett samtal med min kollega Björn Nordström om det senaste i USA. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Ja, tack så mycket.
Ja, vi ska uppdatera om det senaste som hänt i USA och det har varit en debatt inte minst, men jag vet inte om vi kommer in på den på en gång eller om vi tar det lite senare, men kör igång med dina ämnen.
Vi kan ju börja med ett par ytterligare exempel på problemen med de här poströstningarna. Och det är varje gång vi pratar verkar som så kommer det fram mer och mer problem. Och ett problem nu i Brooklyn, New York, stadsdelen Brooklyn i New York, som det här har framkommit nu att massa av de här breven då, poströstningsbreven som skickas ut, det var fel, de var fel, var fel namn på dem. Så personerna som fick poströstningarna, det var liksom inte deras namn på kuvertet. Så att med andra ord, de hade blandat ihop, levererat fel namn till fel personer och allt vad det nu var. Så det är en himla röra. Och till och med Andrew Cuomo, han var så rädd att Donald Trump, Andrew Cuomo då, som är guvernör för delstaten New York, han var så rädd att Donald Trump skulle kritisera det där. Så till och med Andrew Cuomo uttalade sig att det här var inte bra och vi måste sätta stopp för det här omedelbart. Med andra ord att han ville inte på något sätt försöka fiffla med problemet, utan han ville istället ta tag i problemet och lösa det och stoppa det. Men anledningen var inte den rätta. Den rätta anledningen är att man vill stoppa ett sådant problem för att man vill säkra demokratin. Hans anledning var att han ville stoppa problemet för att Trump inte skulle ha någonting att kritisera över. Så det liksom blir fel anledning, va?
Ja. Mm.
Och vi kan ju prata om en annan grej här också. För inte så länge sedan så hittade i delstaten Wisconsin så hittades en stor låda med massa poströster i ett dike som någon hade dumpat av. Och vem som hade dumpat av dem, det vet jag ju inte, men det var i alla fall någon som hade hittat det. Så då vet vi att poströster hade blivit liksom hamnat i ett dike och de kom ju inte dit de skulle. Och den tredje grejen i West Virginia så var det en brevbärare som blev, vad heter det, man är... Han blev inte bara anklagad, utan han är han erkände att han hade fel, gjorde fel. Han erkände att han hade begått brott, med andra ord.
Vad gjorde han då?
Han hade förändrat poströster som hade varit demokrater, och så hade han ändrat dem till att de var republikaner istället. Så han hade fifflat med breven, helt enkelt, för att ge republikanerna en chans. Det var en fuskare åt det hållet. Mm. Det jag tänkte nämna är, jag har ingen statistik som stödjer det här, men jag tittar väldigt mycket på lokalmedia. Jag följer lokalmedia väldigt mycket. Och för nationell media tystar ner allt sånt här. Därför att det majoriteten av det man hittar när det gäller sån här poströstningsfusk, va, och problemen som är med poströstningarna, det är för att gynna demokraterna. Och det är därför inte det rapporteras på CNN eller MSNBC eller ABC och CBS och allt sånt där, va. Men det går ju åt båda håll. Men stora majoriteten är absolut för att gynna demokraterna. Det ser vi ju till exempel med det här Ilhan Omar i Minnesota. Hon gör det ju till och med strukturellt på sån hög nivå. Och det pratade vi om i förra podden, va. Men i alla fall, det är nu är polisanmält och polisen håller på att utreda det i alla fall i Minnesota. Så förhoppningsvis kommer väl det leda till någonting.
Mycket bra. Ja, nej, men det här är alltså innan vi, jag vet inte om det är mer att säga om poströstning, men alltså desto mer jag läst, du har pratat om det här flera månader att Trump har rätt, och det är ett exempel på exempel. Jag har inte brytt mig om att sätta mig in i detalj, för jag menar, jag är inte amerikan, jag röstar inte i USA, jag har aldrig varit inne i ett amerikanskt valbås än, så att jag har tyckt att det där är en fråga jag kan på något sätt, jag kan fokusera på allt annat, har jag tänkt. Men alltså, desto mer jag har satt mig in, desto mer, alltså jag är ju mycket mer på linje nu än jag var för ett halvår sedan kanske, med att Trump faktiskt har rätt. Det här funkar inte, poströstning. Jag är mycket mer inne på det spåret, och att media döljer att det faktiskt är så, att de här problemen är stora. Så vad jag undrar nu, den frågan ställer jag till dig, det är att gör Donald Trump rätt när han slår på stort och liksom går ut och varnar för det här? För jag menar, problemet finns, men för jag har tänkt så här, att problemet finns har jag insett, men jag tänkte att det här är kanske något som lägre tjänstemän borde syssla med, inte presidenten, han borde stå över det här käbblet så att säga då. Men tycker du att han gör rätt som hela tiden slår på stora trumman för det här?
Ja, det är ju ett problem. Det är ett konkret problem. Den ena medierapporten efter den andra i lokalmedia poängterar ju alla problemen som är med det här. Och där man dessutom vet, jag menar, jag vet ju hur bokstavligen jättelätt det är att fuska. Dels i vallokalen om jag går dit i person, hur lätt det är att fuska. Men med poströsten som jag nämnde i förra podden, jag skulle bokstavligen jättelätt kunna gå och plocka upp massa brev. Så när brevbäraren här, kan jag bara förklara hur det fungerar, va? Så brevbäraren här har ju en stor postbil. Okay, det är en stor postbil som parkerar bokstavligen på gatan. Och sen så tar brevbäraren dörren öppen Okej? Okay? Och så går brevbäraren här, det är, upp efter, han parkerar liksom längst upp på vägen och så promenerar han fram och tillbaka, liksom upp och sen tillbaka. Okej? Okay? Så postbilen är obevakad under en längre tid. Och man kan enkelt bara lyfta upp eller hoppa in i den och ta ut liksom en låda med poströster och bära hem. Hur lätt som helst. Allt bygger på att man inte gör det. Med andra ord, man har moral och inte vill bryta mot lag. Det är ett lagbrott då. Mm. Men det bygger på att man följer lagen. Att man moral och inte gör. Men det är jättelätt att göra. Andra alternativet är att brevbäraren. De flesta här jobbar ju, va? Jag jobbar hemifrån till 100%. Men de flesta på min gata här jobbar ju. De åker jobb på morgonen, va? Så husen är tomma. Så jag skulle jättelätt när brevbäraren går och delar ut posten i postlådorna. Jag skulle bara kunna bokstavligen promenera 100 meter efter. Och gå in på samma postlåda och dra ut alla breven. Va? Och sen liksom rösta och sen lägga i dem. Åka iväg och lämna in i min postlåda. Va? Och sen har jag poströta på Frelagatan. Hur lätt som helst. Så att det är verkligen jättelätt att fuska. Va? Om man verkligen vill begripa hur lätt det är. Det är lätt. Och när vi ser alla dessa andra problem som sker, som vi pratar om varenda podd, så det är ett enda stort problem. Och när vi nu vet att poströsterna i delstater inte behöver räknas förrän en vecka senare, för vissa delstater, domare kommer att komma in, så vet vi att det bara att allt det här blir en enda stor röra som slutligen kommer att hamna i domstol. Det vet vi redan.
Men om jag beskriver hur funkar Sverige, du vet säkert redan det, men bara så att lyssnarna vet också. Och nu så ska jag säga så här att jag är ingen expert på hur funkar Sverige, utan jag berättar utifrån mina egna erfarenheter då, som svensk medborgare och svensk och så här. Så jag menar, varje val, när det blir val i Sverige, då får jag jag får ju mitt röstkort hem i brevlådan helt enkelt, där det står mitt personnummer, att jag reggar på Skatteverket och mitt röstkort. Och sen så skickar antingen partierna ut valsedlar så att jag kan rösta på ett parti, eller så finns de i röstlokalen, eller så får jag beställa dem på eget sätt. Men jag har liksom ett röstkort som visar att jag är svensk medborgare och jag har rösträtt i Sverige. Så att när jag går och röstar, oavsett om jag poströstar, förtidsröstar, eller om jag går dit på valdagen, det är liksom det är samma process, även om det sker på olika dagar. Då kan jag gå, i mitt fall så brukar jag gå till biblioteket här där jag bor, och då sitter en röstförrättare längst fram. Och jag visar den här personen mitt röstkort och den stämmer av det med mitt ID-kort och kan titta, du är Ronny Berggren, du är personnumret, ja du får rösta. Och först då, när den här personen har kollat det, då kan jag stoppa i mitt kuvert där jag har min valsedel, där jag då kryssat i vilket parti och kanske vilken riksdagskandidat jag har personröstat på. Först då kan liksom jag överlämna kuvertet till den här personen som stoppar ner det i en röstbox, och den boxen är ju låst och ingen extern kan komma åt den. Så ser systemet ut, och sen så antar jag att det räknas på plats eller om det fraktas någonstans, det vet jag inte, men så funkar det i Sverige i alla fall. Så det är ju liksom, det går inte att fuska liksom, det är helt omöjligt, men det funkar alltså inte så i USA.
Nej, jag kan ju förklara att det är ännu lättare. Här i USA, när jag postar mina egna brev hemifrån, då lägger jag dem i min egen postlåda. Man behöver inte lägga dem i en formell postlåda, va? Så jag kan lägga dem i min egen postlåda i huset.
Okay.
Så postbäraren kommer, så när postbäraren delar ut posten så plockar han också upp posten som jag postar. Okay? Och det bokstavligen gör ju så här, va? Att jag kan promenera runt, om jag vet, jag kan promenera runt och kika i postlådor hos grannarna och se att och de här postbreven med poströsterna, de är ju stora, jättestora, står rakt ut liksom poströster, och det är liksom formellt och allt det där, va? Så jag kan ju gå runt till grannarnas postlådor mitt i natten, som ofta man lägger kanske i posten sent på kvällen eller tidigt på morgonen, så jag kan liksom promenera omkring då och kolla, och sen om det finns en granne som har lagt i sin poströst i sin egen postlåda som väntas, som då brevbäraren ska komma och plocka upp dagen efter, så kan jag bokstavligen knipa den på natten och slänga iväg. Så jag liksom manipulerar valet så igenom, va? Och jag ska också nämna det att när man gör poströsterna här i USA, jag behöver inte visa lägg för något. Jag får ett brev, jag fyller bara kryssar i kandidaterna och sen så skriver jag min underskrift, signerar och sen så lägger jag dem i kuvertet och sen lägger jag dem i min egen postlåda och sen så hoppas jag att brevbäraren kommer och plockar upp dem, att ingenting sker. Så det finns ju ingen form av kontroll eller ID-kort, ID-identifiering då, som bevisar att jag verkligen röstar, att det är jag som röstar. Och det är precis samma sak som när jag går i vallokalen. Vi nämnde i någon annan podd, jag tror att, jag kommer inte ha exakt siffran, men typ hälften av alla delstater i USA kräver ingen form av ID när man röstar i en vallokal. Så jag kan ju bokstavligen gå in i vallokalen och bara klämma ur ett namn, att jag heter Ronny Berggren. Och om jag vet att Ronny Berggren finns på den här röstlängden då, så fort, bara jag är där före dig, så bara kryssar de i mig att okej, du är Ronny Berggren, för de känner ju inte igen mig som person. Va? Speciellt nu när man bemaskar på grund av corona, va? Så bara kryssar de i mig, okej, jag är Ronny Berggren. Ja. Jag behöver inte bevisa mig för någonting. Va?
Men deras röstlista, vad bygger den på då? Som finns?
Man har registrerat sig, man måste vara förhandsregistrerad.
Okej, just det.
Så om du är förhandsregistrerad, då den röstlistan och röstlängden skickas ut då till vallokalen, som ofta jag går till ett gymnasieskola för att rösta. Men i alla fall när man väl är där så behöver man inte visa någon form av identifiering. Alltså jag behöver säga ett namn och sen puff så bara tittar de på dem. Så okej, vilken blankett vill du ha ungefär? Mm.
Och sen så att om någon skulle gå in, om det blir så här då, att någon gör det här fusket och går in i en valkoll för det säger att jag heter Björn Nordström, jag röstar på Bernie Sanders. Och sen kommer du in och säger hej, jag heter Björn Nordström och jag röstar på Donald Trump. Och de säger nej men då är han röstat. Vad händer då?
Då blir han nekad.
Okej.
Okay, då får inte jag rösta.
Okej. Men finns det ingen process för att avgöra vad som är sanning där då? Vem som
nej,
liksom...
därför att jag kan inte... Det finns inget bevis att det var jag som inte röstade första gången. Jag kan inte bevisa att det var någon annan som röstade. Det finns inget bevis att någon annan röstade i mitt namn. Det är liksom bara jag som säger det. Med andra ord, jag kan bli anklagad för att försöka rösta två gånger. Så jag kan bli åtalad för att försöka rösta två gånger. Och helt enkelt skylla på någon annan röstade åt mig.
Det är helt absurt.
Men jag menar... Det är helt fullständigt absurt. Och det är så här det går till i hälften av delstaterna i USA.
Så det var nog problem med det amerikanska valsystemet innan man började poströsta alltså?
Precis. Och lägg till... Herregud, Och det är, demokraterna vill ju fortsätta ha det så här därför att det förenklar ju för dem att manipulera man nu så vill.
Ja, vi kan säga det också. Det här är en fråga som har funnits länge i republikanerna. De vill införa ID-kontroller när man röstar. Och demokraterna är emot det för de menar att det är rasism, menar demokraterna.
Exakt. Det de säger är att svarta och latinamerikaner är inte kapabla att skaffa ett ID-kort. Det är det de säger. Snacka om rasism, den här rasismen som då är låga förväntningar av rasism. Att de är inte kapabla. Bara vita människor, asiater kanske är kapabla att skaffa ett ID-kort.
Nej, men alltså, demokraterna vill ju att det ska fuskas. Det är ingen snack om det. Det hör jag.
Absolut. Det är så det fungerar. Va? Mm. Men det är så här. Det finns inget argument för att det här är en fakta, sanning. Det är min vardag. Och sen så gnäller svensk mera gapar och skriker vad Trump oroas över det här. Det här är ett konkret problem och svensk media tar aldrig upp det här som ett problem för de begriper inte hur fullständigt galet systemet är och värdelöst systemet är. Och när man då kastar in alla de här poströsterna som ett ännu värre system i ett redan uselt system, då blir det ju totalt kaos till sist. Och då är det klart att man ifrågasätter valresultat när man vet att det kommer att gå åt skogen och när det är jättelätt att manipulera valresultatet.
Ja, men då kan vi fastslå, för det här var intressant, för du satte Trumps, liksom hans kritik i ett republikanskt perspektiv. Så vi kan säga att när svensk media, Fredrik Reinfeldt och de här orerar om att Donald Trump undergräver demokratin, sanningen är den totala motsatsen. Det är demokraterna som undergräver den demokratiska processen genom att inte acceptera att man ska införa säkra valsystem.
Ja, absolut, 100%. Ingen snack om det.
Mycket intressant. Ja, jättebra att vi har liksom klargjort det här. Så att åter till min fråga tidigare då. Du tycker ändå att det är bra att Trump slår på stora trumman och liksom pekar på att det här är ett problem?
Självklart. Mm. Ja.
Mm. Ja, bra. Okej, nu kan du fortsätta med fler ämnen.
Ja, jag tänkte i alla fall, vi pratade ju om att vi pratade om det här debatten som var för ett par dagar sedan och olika opinionsundersökningar kom ut. Vissa säger att Trump vann, vissa säger att Biden vann och vissa säger att ingen vann. Jag står kanske på den sidan. Alla var förlorare ungefär. Men det jag tänkte nämna, vilket är väldigt intressant. Jag har aldrig läst någonting i svensk media om det här, men man måste också titta på såna här debatter vad det gäller vinnare och förlorare ur ett etniskt perspektiv. Okay? Mm. Inte bara på vad tycker Trumps väljare, vad tycker oberoende väljare, vad tycker demokratiska väljare. Det visar sig att latinamerikaner, Telemundo, det finns en tv-kanal i USA som är den spansktalande tv-kanal då. För latinamerikaner och spansktalande är det finns väldigt många här i USA då. Och det finns en tv-kanal som heter Telemundo och de gjorde en undersökning, opinionsundersökning, vad spansktalande väljare i USA ansåg om debatten. Och 66% av spansktalande latinamerikaner och här i USA väljare ansåg att Trump vann debatten. Med andra ord en stor majoritet. Och det är ganska förväntat faktiskt. Därför att, och det här är någonting som feminist-Sverige inte begriper. Man måste liksom tänka, feminist-Sverige är egentligen en periferi, det är en extremt liten liksom klan då i Sverige, men det är inte den rådande liksom normen i resten av världen va. I resten av världen, i många kulturer så är det mer machokultur. Latinamerikansk kultur är mer macho. Afroamerikansk kultur här i USA är mer macho, muslimsk kultur är mer liksom macho, mer manlig om man säger så va. Och när man då tittar på varför latinamerikaner då anser att Trump vann debatten, det har att göra med att latinamerikaner ser liksom Trumps beteende som en styrka. De ser det som en styrka och som macho. Han är en riktig man som vet hur man sätter andra på plats helt enkelt va. Mm. Ja. Så att man tittar kanske mindre på sakfrågorna och man ser Trumps, det som feminist-Sverige ser Trumps som och som vi också tycker att det här var nästan pinsamt ibland va. från vårt perspektiv och från vår kultur och svenskar då, vi tycker att det här var nästan lite pinsamt, men är man i en machokultur, jag har bott i Arizona i 2 år, så att jag har bott då liksom i latinamerikansk kultur, för Arizona är väldigt latinamerikanskt, väldigt liksom hispanic. Och man ser verkligen att det är en helt annan inställning till vad ledare ska vara. De ska vara starka, de ska vara macho, de ska liksom vara lite så här stöddiga och gapa och skrika och lite sådär. Det är någonting som är normen då i andra kulturer, men inte i vår kultur som vi är vana vid, va? Så att min gissning är att Trump, jag vet inte om han gjorde det här med flit, om det var strategi eller inte, va? Men att han har säkert vunnit några extra latinamerikanska och svarta röster på grund av att hans beteende var liksom manligt och macho och tuff, och han liksom satte Biden på plats ungefär, även satte Chris Wallace på plats. Han visar vem som var mannen i rummet ungefär. Och det betyder någonting i andra kulturer, vilket svenska feminister har svårt att förstå, tror jag.
Verkligen, verkligen. Men så är vi ändå inne på statistik och opinionsundersökningar, och så kan jag också säga att en ny studie av YouGov har visat att Joe Biden har stöd av 49% av amerikanerna och Donald Trump har bara stöd av 36%. Men militären, de stöder Donald Trump med ungefär 50%, medan bara 43% stöder Joe Biden. Och det är väl lite samma sak där. Alltså att militären vill ha en tydlig ledare och en stark personlighet som kan leda, liksom vara commander in chief. Och de föredrar Donald Trump, helt enkelt. Så att lite samma sak där då.
Jag tänkte säga, tittar du på då polismyndigheter och poliser, det tror jag siffran är ännu högre. Då kan du nog komma upp till 90% skulle jag gissa på. När det gäller poliser till exempel. Det är vissa grupper som behöver en tydlig, stark ledare som sänder tydliga, starka signaler vad som är rätt och vad som är fel. Och att de har stöd.
Precis. Ja, fortsätt.
Om du minns den här killen, var det i Kenosha, Wisconsin, Kyle Rittenhouse, vi har pratat om det i en podd förut, va? Han stämmer i alla fall.
Jag drar lite kort bara på 30 sekunder. Kyle Rittenhouse var alltså en 17-åring kille som åkte till Kenosha, Wisconsin för att skydda privata affärer och sånt där från de här Antifa, Black Lives Matter och de här som härjade runt. Och han skötte sig väldigt bra. Sen så vart han påhoppad av ett gäng och han hade dragit vapen med sig, precis som det är lagligt att ta i Wisconsin. Och han försökte inte skjuta det första han gjorde, utan han sprang därifrån och han vart attackerad, och då sköt han självförsvar. Jag tror att var det 3 personer som dog, eller var det 2, eller jag minns inte exakt.
Jag tror en som dog.
En som dog, okej. Okay. Man sköt 3 i alla fall.
Ja, precis. Jag tror 2 överlevde.
Ja, just det. Okej. Men han vart ju såklart arresterad och han kommer att åtalas och sådär. Och hans försvarsteam hoppas på att han ska frikännas helt för att det var självförsvar. Men det är bakgrunden. Nu kan du berätta det du tänkte säga då.
Ja, så Kyle Rittenhouse i alla fall, han stämmer nu Biden för ärekränkning, därför att Joe Biden har utmålat officiellt i en video som Joe Biden har släppt nu, en kampanjvideo då, så har Joe Biden utmålat Kyle Rittenhouse som en som var med i vitmaktsrörelsen. Så i alla fall, så nu har Joe Biden den stämningen över sig. Och vi får se hur det här slutar, va? Och det påminner väldigt mycket om det här, om du vill dra den korta historien med, om det här Sandman, Nick Sandman, som skedde för ett par år sedan. Det är där Sandman slutligen vann i genom settlements.
Ja, exakt. För jag menar, den här Kyle Rittenhouse, det var ju mycket på en gång när det här hade hänt, att många menade, eller demokraterna och aktivistiska journalister menade att han är en vitmaktkille, det här är ett nytt hatbrott och han har skjutit liksom Antifa, det är KKK, det är nazister som här och liksom ska slå tillbaka ungefär. Och det stämde inte alls, utan han var bara en vanlig miliskille. Det brott han kan ha begått då, om man nu köper att han agerade i självförsvar, vilket är min tydliga ståndpunkt efter att ha sett de här videorna när han vart jagad och sen sköt, det är att det lagbrott han begick, det var att han var 17 år och man måste vara 18 för att använda sig av open carry-lagen i Wisconsin. Så att han var 1 år för ung då, men det är ju liksom ganska lindrigt mot att liksom fällas för mord. Alltså de gjorde en boogeyman av honom och det var intressant. Och Joe Biden verkar spinna vidare på det helt enkelt då.
Ja, och jag tror det påminner, om jag förstår saken rätt, så var det någon kille i Sverige som hette Tommy Lind som blev mördad när han försökte stoppa en våldtäkt, och han blev uppmålad då som någon slags nazist och allt vad det nu var, och så vidare. Så visade sig att han inte alls var. Så det påminner väldigt mycket om det där. Man målar upp en person istället för att ta tag i det verkliga problemet, vilket är vänsterextremisterna, eller i Sveriges fall då det här Tommy Lind, att det var invandrare som mörda. Så försöker man istället vända alltihopa på att det var den personen som liksom offret är den som egentligen är gärningsmannen. Det är klassisk svensk journalistik ungefär. Offer är alltid gärningsmannen, om offret är beroende på liksom etnicitet och allt sånt där, va? Och samma här i USA, om det är vänsterdräggen som är gärningsmän, då är det de som blir offren, och om det är offret som då är emot vänstern så blir det gärningsmannen ungefär. Va?
Man exakt, bara vänder och det här, som sagt, det här är klassiskt Sverige, men det är inte klassiskt USA. USA har inte haft den här synen, utan det är klassiskt, det är de här nya galna demokraterna som har den här synen. Alltså den klassiska amerikanska synen, det är du skyldig så är du skyldig. Och mitt bästa exempel på det är det här som hände i Texas för typ 8-9 år sedan. Det var en man som hade en fest hemma och han hade en 5-årig dotter och det kom dit en pedofil. Och det här var ute på landet, det finns många liksom lantgårdar i Texas, och pappan hör hur dottern skriker och han springer bort till sin, om det var ett stall eller en lagård eller ett garage eller någonting, och den här pedofilen håller på att försöka våldta hans dotter och han börjar dunka på honom med nävarna och den här mannen dör, den här pedofilen dör då, och pappa ringer polisen för han hade inte menat att döda honom och säger att jag tror jag slagit ihjäl en person, och polisen kommer dit och de får veta vad som hänt och han blir helt friad, utan de säger så här att du försökte skydda din dotter, det är ingen mer med det liksom. Och jag menar, där har vi liksom att man står på rättens sida, liksom, inte att liksom pedofilen på något sätt blev offret, utan han fick ta konsekvenserna av det han hade gjort. Och jag menar, det är ju det som är det klassiska amerikanska tänkandet. Det är inte ett svenskt tänkande, men det är ett klassiskt amerikanskt tänkande som tyvärr vänstern i USA har börjat på något sätt förändra nu, så att offret blir liksom, ja, förövaren.
Det är därför det är så oerhört viktigt att domstolar inte får in de här vänsteraktivisterna i domstolarna, utan domstolarna förblir konservativa eller hyfsat moderata i alla fall, där man fortfarande ser vem som är offer och vem som är gärningsman i grunden, och inte har de här politiska filtrerna när man går igenom, som framförallt är vänsterfilter, va? Mm. Och återigen, det var här som Nick Sandman, det var samma sak, men det skulle ha hamnat i domstol och han skulle ha vunnit urlätt, va? Men han gjorde en settlement och tjänade, han fick säkert några hundra miljoner dollar i settlement. Och det här blir förmodligen samma sak. Det kommer att bli settled liksom med där sen det blir tystnadsplikt för Kyle Rittenhouse. Men han kommer säkert att vinna en settlement på det här.
Ja, vi får hoppas det. Vi kan fortsätta att spinna på samma tema då, lite grann, just det här med att han skulle ha varit högerextremist och sådana saker. Det här var ju ett tema som togs också upp i presidentvalsdebatten nu mellan Joe Biden och Donald Trump den 29 september, och Trump avkrävdes att ta avstånd från vitmaktgrupper och högerextremist och sådana saker. Och Trump gjorde det lite försiktigt, men han gjorde det likväl. Han hummade, jag visste ungefär. Men det här är något som Trump har gjort många, många gånger tidigare. Jag har gått igenom hela historien nu, han har sagt det hur mycket som helst att han tar avstånd från sådana grupper. Så att det är samma sak, alltså att media vill spinna ett narrativ. De vill spinna ett narrativ att det finns jättemånga högerextremister och alla med vapen är högerextremister. Men alltså vi vet, alltså USA är ett land där man älskar vapen. Halva USA tycker om vapen, punkt slut. Och de är inga högerextremister. Rätten till självförsvar är grundmurad i konstitutionen. Rätten att organisera lokala milisgrupper är grundmurat. Alltså det här är klassisk amerikanism. Det är liksom, det går inte att komma ifrån det. Det skiljer sig från Sverige, men USA är så att det är liksom inte fel, utan felet är om man då är liksom KKK eller nazist och sånt där och håller på med vapen, det är helt fel. Men liksom, den här killen var inte det, men media verkar vilja måla ett narrativ, dels att alla med vapen är på något sätt högerextremister, och att Trump då försvarar de här högerextremisterna, och det är helt enkelt ett falskt narrativ. Det går inte att säga något annat.
Det media, och jag förstår Trumps hans frustration med det här, därför att det media vägrar göra, det Joe Biden vägrar göra, de stora problemen på gatorna och torgen som vi ser är inte högerextremister som ut och slår sönder gator och torg och bränner ner byggnader och bränner ner hus och slår sönder massa affärer och slår sönder företag och så vidare. Det är inte det. Det är vänstern som är problemen på gator och torg idag. Det är bara punkt slut så det är. Mm. Och det som är frustrerande, jag förstår att Trump är frustrerad, han nämnde det i debatten, och jag förstår också själv, man blir ju frustrerad, va? När media fortsätter mörka och vägrar liksom rapportera om vad som faktiskt pågår på gator och torg, vare sig i Chicago eller i Portland eller i Seattle eller i Kenosha eller vilken demokratisk stad, styrd stad som helst. Och Joe Biden vägrar fullständigt ta avstånd från det där. Han är livrädd för det. Mm. För att om han tar avstånd från det, så det var ju som Trump sa, det stämmer ju helt och hållet. Tar han avstånd från det våldet, va, ja, då vänder sig ju vänstern mot honom. Och då tappar han ju massa väljare helt enkelt. Va? Så han sitter ju liksom i ett problem där med. Men det gör ju det att våldet kommer ju bara att fortsätta. Om Biden skulle vinna så kommer ju bara våldet öka. Därför att det är inte så att vänstern tycker att Biden vann, nu är vi glada. De avskyr Biden i grunden, va? De bara avskyr Trump ännu mer. Så de avskyr Biden, så våldet kommer ju fortsätta. Skillnaden är ju då att våldet blir ännu mer sanktionerat och det är ingen som kämpar emot den. Och jag läste det här med nyligen också, det kom ut, jag läste en artikel som om Black Lives Matter, det här med att Black Lives Matter, de kommer liksom, jag nämnde ju det, att det var någon som hade klottrat då på någon granne så här plank, det här Black Lives Matter skiten, va. Och det finns en artikel som kom ut att det kommer liksom till ditt grannskap nu. Det är bara tidsfråga innan det hamnar i ditt grannskap ungefär. Och det är precis det som många oroas för, och framförallt som demokraterna och media och då Joe Biden vägrar erkänna att det som sker, vad ska man säga, i centrala städer börjar nu liksom sprida sig runt i grannskap.
Mm.
Och det är någonting som är oroväckande.
Men lite kort bara, det var jättekort. Alltså de du känner du med den här oron också, eller?
Ja, vi undviker ju, mina vänner och så, vi undviker ju att åka till centrum här i stan. Det är en liten bygd, men alldeles i centrum så har de ju ockuperat den här Black Lives Matter och massa såna här, vad heter de, svarta feminister och allt vad de nu heter. Sådana här totalitära grupper helt enkelt. De har ju ockuperat en offentlig park alldeles i centrum. Va? Så att jag vill ju inte åka dit, och våra vänner, vi åker inte dit längre. Liksom, när vi ska åka och göra någonting eller gå och käka middag eller något, då åker vi inte till centrum, då åker vi någon annanstans istället. Vi vill helt enkelt inte riskera att hamna i centrum och sen får de här, vad ska man säga, de här vänsterdräggen först att de ska gå från parken och promenera upp och trakassera folk i en restaurang. Vi vill undvika det helt enkelt. Då kommer man till ett annat ställe där vi vet att de inte håller hus.
Det här är rätt intressant. Alltså de här som agerar så i USA, de är amerikaner tyvärr. Men de är amerikaner. Men här i Sverige har vi ungefär liknande problem. Men det är med utlänningar, alltså invandrare som liksom ockuperar stadskärnor och liknande. Och de ockuperar inte bokstavligt, men de finns där och de är, beter sig inte och de kan hoppa på folk och sådana saker. Så jag menar, stadskärnor är många större, inte i min lilla stad, men i många större städer i Sverige. Där är det ju så. Inte i Stockholm för det är så segregerat, men alltså mindre, ganska stora städer i Sverige, att väldigt många vill inte åka in till liksom vanliga, liksom gamla, hedliga svenskar. De åker inte in till centrum längre, därför att det är bara invandrare där. Och lite samma grej där då.
Jag känner många i Sverige som bor i sådana här Örebro, Norrköping, Linköping, Västerås och så vidare som jag snackar med och liksom kommunicerar med. De säger ju samma sak, finns inte en suck, jag skulle åka in till centrum. Aldrig i livet.
Nej, just det. Ja, tragiskt. Nåväl, jag tänkte också säga en sak med Sven då inne på debatten. Det är att det var ju ändå så här, du kanske har någon tanke kring det också, att Trump betedde sig inte så bra, speciellt inte i början av debatten. Alltså han avbröt och störde, jag tror det förstörde mycket för honom att han gjorde det. Därför att han hade ett väldigt bra budskap och väldigt många poänger, men det fördunklades helt av att han faktiskt inte kunde bete sig, tycker jag. Har du någon kort tanke om det bara?
Ja, det håller jag med om. Det påminner ganska mycket om hans första debatt mot Hillary Clinton 2016. Då var han lite mer aggressiv och då tyckte jag också att aj. Sen lugnade han ner sig i andra debatten och sen tredje debatten blev han lite mer aggressiv och störande igen. Så att jag vet inte om det här var spontant, impulsivt eller om det var någon strategi bakom eller vad det var. Det har jag ju ingen aning om, va? I så fall. Men tittar man då till exempel på att först så tyckte jag att det här kanske bara var rent impulsivt, men så såg jag den här, som jag nämnde då tidigare, opinionsundersökningen bland latinamerikaner som tydligen verkligen diggade det han gjorde därför att de tyckte han vann debatten. Då kanske, oj då, fick han kanske ragga. Kanske, om du redan är en Trump-väljare, då har du bestämt dig för att rösta Trump. Avskyr Trump, ska du inte rösta Trump. Det finns massa oberoende väljare, va? Och sen så har du ju gruppen svarta latinamerikaner då, som du inte riktigt säker på hur de ska rösta, va? Så kanske han kanske finner över några sådana, vad vet jag. Men man vred sig lite grann i skinnet. Man tyckte att herregud, det spårar ju. Och Chris Wallace då, som jag trodde skulle göra faktiskt ett bättre jobb att moderera den här, tyckte jag faktiskt gjorde ett ganska uselt jobb, ärligt talat.
Det jag tänkte säga är att The Commission on Presidential Debates, de funderar nu på en ny regel i alla fall, och det är att inför de nästa debatterna helt enkelt kunna stänga av mikrofonen och ge dem, säga att nu har ni se så lång tid och sen kommer ni att få era mikrofoner mutade när ni inte har liksom taltid. Och jag tycker väl att det är en ganska vettig idé egentligen.
Ja, tyvärr, menar nya saker krävs ju, och sen, ja. Jag tänkte också bara ta upp ett par saker här snabbt att om Trump är att jag läste generellt så är Trump-rapporteringen som är svensk media förutom då naturligtvis den här podden om en svensk media är fullständigt värdelös. Va? Men det kom ut en kvartal artikel i tidningen Kvartal som kom ut den 24 september, förlåt. 1 oktober, den kom ut idag faktiskt, förlåt. 1 oktober, som heter Hur tänker Trumps väljare? Den överlägset bästa artikeln i svensk media om Trump och Trumps väljare han någonsin har läst. Som är speglar perfekt. Som tar upp, inte för att döma, inte för att idiotförklara Trumps väljare, utan för att verkligen visa vad Trumps väljare tänker. Och den tog också upp de här problemen som verkligen finns. Att Black Lives Matter har blivit en totalitaristisk rörelse. Den tar upp alla de där problemen, va? Så artikeln var otroligt bra. Den belyste verkligheten utan att fördöma eller idiotförklara eller på något sätt så. Den är verkligen, verkligen läsvärd. Och visar verkligen hur liksom man kan rösta på Trump och varför man gör. De intervjuade till och med en tror det var en invandrare från Dominikanska republiken som ska rösta Trump och förklarade, han förklarar varför man röstar Trump och så vidare. Va? Suverän artikel, den överlägset bästa jag sett i svensk media, tror jag någonsin om Trump faktiskt. Mm. Så att jag vill bara nämna den.
Just det, ja, bra. Ja, fortsätt.
En sak till har jag bara, och det är att Trump har nu satt ett flyktingtak för 2021 på 15 000 personer. Så USA ska bara ta emot 15 000 flyktingar under 2021. Och Obama, jag tror Obamas sista år tog USA emot 110 000 om jag minns rätt. Jag tror det var 110 000. Som andra ord, Trump har kapat det där med från 110 000 till 15 000. Så att det är en enorm skillnad hur mycket han har kapat. Och mycket beror ju på att han vill ha in mindre flyktingar till att börja med. Men också det här med naturligtvis pandemin, corona och allt det där. Och vi pratar om, det här är alltså riktiga regelrätta flyktingar. Det här är inte ekonomiska migranter som då strömmar in i Sverige till exempel. Då, såna Nej. Typer. Utan det här är riktiga flyktingar som sitter i flyktingläger och har fått kategoriseras av FN eller vad det, UNHCR eller vad det nu är, som verkliga flyktingar. Så att det är de verkliga flyktingarna som han har satt ett flyktingtak på nu.
Mm, just det. 15 000. Då kan jag bara avrunda med två saker. Dels så tänkte jag säga att jag har startat en YouTube-kanal också. Jag hör den här podden och där så poddar jag med dig väldigt ofta, Björn. Men nu har jag startat en YouTube-kanal tillsammans med Tim Borgqvist och den heter Situation USA. Och det är ändå en YouTube-kanal där jag och Tim som har träffat Donald Trump och såna saker kommer att prata, jag vet inte ofta riktigt, men ganska regelbundet ändå om det som händer i USA ur en mer Trump-positiv vinkel då, och det blir komplement till min podcast. Det kommer inte att komma avsnitt lika ofta som jag poddar, det gör jag nästan varje dag, men kanske en gång i veckan eller sådär, så att kolla in den, Situation USA med Ronny och Tim, det är ett tips. Och jag ska spela också ett klipp där jag pratar om Tim, med Tim om det här lite tidigare, så att här är ett kort 5 minuters samtal med Tim Borgqvist då om vårt nya projekt Situation USA. Tim, känner med oss.
Hej, hej!
Ja, alltså jag tänkte berätta för mina poddlyssnare på amerikanska nyhetsanalyser om det senaste projektet som jag har tillsammans med dig. Och du och jag har ju startat en YouTube-kanal tillsammans och den heter Situation USA med Ronny och Tim. Och du ska vara med en kort stund här, några minuter, så jag tänkte berätta lite kort om kanalen och så.
Ja, jag fick en idé här, eller tillsammans med dig ju, efter man har sett så mycket om Trump och andra YouTube-kanaler som pratar om amerikansk och svensk politik. Och jag tyckte att du som har din podd, jag har mycket starka intresse, jag har träffat Trump flera gånger, jag har bott i USA och jobbat i USA, varit med på rally, så jag tänkte att vi har ju faktiskt en hel del att komma med angående Trump och amerikansk politik som inte når ut vad vi tycker ju i svensk media. Så att, jag tycker det är ett bra initiativ och än så länge känns det väldigt roligt, du har fått bra respons och har en hel del prenumeranter och tittare redan, så ett fantastiskt kul projekt om det ska bli att fortsätta göra med dig.
Mm. Och det här, jag menar, jag kör en podcast och det har jag gjort i 8 års tid eller någonting. Jag menar, skillnaden mellan video och podcast, vad tänker du? Alltså, är det bättre att kunna, video är det liksom mer slagkraftigt idag än vad radio och podcast är?
Jag tycker det är lite både och, det är ett bra komplement. Du har haft din podd länge, jag har varit med ett antal gånger hos dig. Och nu kan man nå ut på ett annat sätt. Vi har ju vänner i USA, jag har vänner och släktingar som jobbar utomlands i Europa och överallt, och de har ju kommenterat till mig att det här ska bli fantastiskt roligt. Jag har sagt också att de kan få vara med live i framtiden, att de kan få skicka in mail till oss och ställa frågor och kommentarer på vår mail som är situationusa@gmail.com. Och jag tror att det är ett bra komplement helt enkelt.
Mm. Ja, precis. Och ni som lyssnar, ni får gärna prenumerera. Situation USA heter YouTube-kanalen och sprida ordet om att Situation USA finns på sociala medier och i andra sammanhang. Ja, nej, men jag vill bara lite kort säga hej till dig och låta dig säga hej till mina lyssnare då, primärt för att introducera till YouTube-kanalen. Så att,
jag vill lägga till kort bara att i början nu så finns det ju ord på situation som det kommer upp annat, så jag ber också dina lyssnare och vänner och kontakter att söka på Situation USA med Ronny och Tim. Då kommer det upp enklast.
Bra, tack Tim. Så det var Tim om det här YouTube-projektet, så att ni får gärna följa det på YouTube och dela det i sociala medier och liknande. En sista sak också, Björn, det är att min bok Donald Trump, en synnerligen amerikansk president, den är nu offentliggjord och den finns i nätbokhandlarna, och det känns oerhört kul tycker jag.
Ja, det är bara att gratulera till allt sånt där, och om du har chansen att promota den boken när du åker till de här, när du blir inbjuden till olika tv-soffor och radiosoffor och allt vad det nu är, så kanske du kan kasta in ett ord. Men i alla fall, ditt namn kommer att komma upp, så förhoppningsvis kommer folk att få reda på att du finns och att du har skrivit en bok, så att förhoppningsvis kan det hjälpa till för att balansera andra värdelösa böcker som har kommit ut av till exempel Fredrik Reinfeldt.
Ja, precis, precis. Ja, ja, nej, men det var det. Några lite så här information på slutet här. Du hade inget mer, eller?
Nej.
Nej, okej, suveränt. Okej, tack Björn.
Ja, ha det gott.
Det var avsnitt 1195 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd gärna på swishnummer 070 30 28 95 0 eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.